M-Sten Radio. Supporthjältarna. MSDN Radio idag med Dag König och för vecka 22 och vecka 23. Idag har jag faktiskt fått upp två grabbar från källaren, eller åtminstone från plan 1. Och på plan 1 sitter de riktigt coola grabbarna och tjejerna. Det är alltså de som kan någonting eller försöker lösa de stora problemen. Och det är Mikael Aspengren och Johan Strårup.
Ja, stämmer bra.
Välkomna hit.
Tack, tack.
Jag tänkte idag vi skulle liksom prata lite om er verklighet när det kanske inte funkar och när folk är förtvivlade och så. Men innan det, kan inte ni presentera er och vad ni gör på Microsoft? Ska du börja, Johan?
Absolut. Johan Strårup. Jag arbetar på Microsoft sedan 10 år tillbaka, där mitt 10:e år. Och började med att supporta VB6 och sådana här mysko-grejer. Sen så kom .NET Framework farandes och sen flyttade över till internetsupporten. Och numera har jag precis flyttat över till SharePoint Development också, men det är praktiskt taget samma sak, höll jag på att säga. Så att det är fortfarande mycket internet för min del. Och .NET Framework är väl det som tar upp all min tid överhuvudtaget. Så det är jag det.
Och Mikael?
Ja, jag jobbar också på supporten. Har varit här i 5 år. Och precis börjat med internet-support då, eftersom jag tagit över efter Johan. Men innan dess gjorde jag 5 år på SQL Developer-supporten.
Gjorde 5 år? Det låter som i militär eller något?
Precis. Ja, men jag känner mig ändå
i bästa
som
fall,
en,
ja.
Jag känner mig ändå som en junior här i huset.
Ja, men det är
bara
också
5 år.
Ja.
Men innan dess har jag jobbat säkert 10 år ungefär samma roll på lite andra företag. Bland annat Sybase med deras klientserverlösningar och sånt.
En första fråga jag måste ställa är, varför jobbar man på supporten?
Därför att man gillar att lösa sudoku på fritiden ungefär, så kan man få göra det på arbetstid också, fast med coolare grejer och högre saker som står på spel. Så det, ja, det är kul. Problemlösning och
exakt. Ja. Extremt komplicerad problemlösning med väldigt spännande teknologier, skulle jag vilja säga. Mm. Man kanske inte sitter hemma och troubleshooter en egen SQL Server connection, men på jobbet så är det ju faktiskt ganska intressant.
Men för mig, när man tänker support, för mig, det är ju som när jag ringer till Telia, så är det kundsupporten, men det är ju inte där ni sitter. Ni sitter ju inte och tar moster Agda som inte kan öppna Internet Explorer. Eller
nej, men det är precis det. Så fort någon frågar vad man jobbar med, så här, jag jobbar på supporten på Microsoft, så får man en nedlåtande blick tillbaka och sen så, jaha, jag går vidare. För det, alltså, det är ju minikonsulting egentligen. Och de ärenden vi jobbar med, vi har snitt 30 dagar eller någonting sånt där som vi jobbar på dem.
Ja, det ska ju helst vara kortare, men däromkring. Ja. Men våra kunder är ju inte Agda, utan det är ju mer väldigt stora banker, väldigt stora statliga institutioner, både, och vi täcker ju då hela Western Europe som det heter här, så det är ju i princip alla länder i Europa förutom Tyskland, Frankrike och England, för de har egna team. Men
ja. Så egentligen om man ringer supporten på Microsoft, så kommer man inte till er först, utan man kommer till någon first line of support. Kan ni beskriva bara hur det ser ut för vanliga, vet ni det kanske?
Om jag tror att jag vet, så är det så här att du ringer in och så är det någon call screener som svarar, som har ett ganska brett spektrum av tekniska kunskaper, som försöker definiera att okej, det är det här som är huvudarean som ditt problem rör sig i, och sen så skickar man vidare dig. Och sen naturligtvis beror det också på vilken form av kontrakt har du. All support egentligen på Microsoft är gratis. Om du med support menar att det är en bugg i produkten, nu får fixa den åt mig, då är det helt och hållet gratis. Grejen är den att det är ju vansinnigt ofta handhavande fel, det är ju 95% av fallen ungefär. Så då blir det någon form av konsulttjänst egentligen, så därför så behöver vi ta betalt. Och med varje produkt följer med ett antal fria incidenter, om det är Visual Studio eller Word eller vad det nu är för någonting.
Och de är fria incidenterna även om det är handhavande fel?
Precis, även om det är att ja, men jag försöker göra det här och det funkar inte, varför får jag inte till Kerberos autentisering på min IIS eller någonting sånt där. Så då, det är fortfarande, du kan ringa in och få hjälp med det. Men som privatperson eller inte så väldigt mycket betalande, så då kommer du komma till en outsourced support organisation. Om de går bet, så kommer de eskalera till oss. Men om du sen också är en sån här person eller ett företag med väldigt mycket pengar, så då kommer du betala för att komma till oss direkt istället. Och så får du hjälp av oss. Och ja, det är väl ungefär så det funkar.
Jag vet, vi har väl support som är liksom dygnet runt på störten och eller möjligt så här för väldigt kritiska.
Absolut, om du har rätt typ av kontrakt, det vill säga de dyrare varianterna, så kan du få ett 24/7 case, och vilket innebär då att när vi går hem så flyttar vi över caset till USA, och är det inte löst där så skickar de det till Indien, tror jag det hamnar hos. Ja. Och fixas inte där, då kommer det tillbaka till mig på morgonen då. Men det kräver ju då att kunden också är beredd att sitta på kontoret i. Mm. Och när man föreslår det till kunden, så vi kanske kan fortsätta med bitte, då får man sänka ner nivån. Men möjligheten finns absolut om det är en...
Nej, men absolut. Om det är, vi förlorar 1 miljon i timmen så länge det här är inte löst, så då är det klart att det går vidare över natten.
Precis. Ja.
Men du sa gå hem. Ni åker aldrig ut och skruva på grejerna?
Ibland. Om vi vill så får vi göra det. Men vi har ett dedikerat team med Premier Field Engineers som är... De åker ut och är on-site. Vi gör det inte. Vi jobbar bäst från kontoret egentligen. Om vi har tillgång till alla våra kollegor och verktyg och allting sånt där. Så det är, vi är betydligt mer effektiva om vi sitter vid våra skrivbord. Mm. Sen så kanske det inte alltid upplevs så av kunden, men så är det.
Precis. Det är Field Engineers, eller så... Ofta för oss då när det är som vi jobbar med utvecklarsupport, så är det ju oftast ingenting som är riktigt live än. Och då kanske man tar in Microsoft Services istället. Däremot har vi kollegor som jobbar med sig SQL Server Core, och då är det ju verkligen live. Mm. Mm. Och då blir det en annan femma och kanske åka ut snabbt och göra på plats.
Det märks att du inte har jobbat i IS så länge.
Det är 2 månader, det är kort i och för sig.
Ja, vad betyder utvecklarsupport i det här fallet? Alltså ni, vad är andra supporten? Är det...
Ja, men om du supportar Exchange till exempel, så supportar du ju drift snarare än vi som då supportar folk som håller på att utveckla i Visual Studio för IIS eller SharePoint eller WinForms eller SQL, någonting sånt. Så ja, det är skillnaden.
Vad är då, om vi börjar gå ner på det är er specialitet och sånt. Vad är det som folk ringer om när de har kommit förbi alla de här andra supportnivåerna så att säga?
Ja, okej. Just nu så någonting som dyker upp väldigt ofta, det är att man har problem prestandamässigt därför att man lägger en webbservice i samma application pool som man lägger sin webbtjänst, har jag sett, både i SharePoint och i IIS också, alltså vanliga icke-SharePoint-relaterade IIS-case. Och det funkar ju så där. Det kan bli problem om du gör det.
Så du menar helt enkelt, om jag har en webbtjänst som jag själv har installerat, och i den så gör jag ett eget anrop till en annan webbservice eller något sånt?
Precis, en webbservice framförallt är väl det vanligaste då. Alltså en webbservice är som ett komobjekt på internet. Mm. Du anropar det och sen så, eller en funktion på internet. Du anropar den och skickar med några argument och sen så får du tillbaka ett svar. Och det kan vara verifiera den här nyckeln eller ge mig senaste stock quotes på följande aktie eller vad som helst. Och om du kör den i samma fysiska process som du dessutom kör din webbapplikation på ISN, då kan det gå åt fanders.
Och varför då?
Jo, om du till exempel har så att du kan ta emot 200 simultana connections i din webbapplikation. Och så har du tagit emot 200. Och så har du 200 till som ligger och väntar på att det ska bli deras tur. Men de här 200 som du redan har, de gör ett anrop till den här webbservicen som dessutom ligger i samma webbapplikation. De kommer inte bli färdiga förrän... Ja, du får en situation där de väntar på sig själva helt enkelt. Och det är ju inget bra. Du kan få thread pool extortion, som det kan heta, om du vill använda snygga termer också.
Och kan du förklara kortfattat vad man ska göra istället?
Ja, men dela upp det på 2 processer. Det är bättre prestanda överhuvudtaget också.
Och hur gör man det liksom rent kodmässigt?
Det gör du inte kodmässigt, det gör du i ISN. Så då lägger du upp en ny application pool.
Ja, just det. Det kommer till det här ordet, application pool. Jag tror faktiskt, jag måste vara ärlig, att det är nog inte så många utvecklare som egentligen vet vad de här olika application pools i IIS:en egentligen är. Kan någon av er förklara det lite kortfattat?
Nu är det inte.
Ja, jag tror du är bättre att förklara det i IIS. Jag vet bara mer hur man anropar den sig från en vanlig klient då, som kanske i sin tur kontaktar en SQL-server. Men...
Mm. Alltså du behöver en worker-process som hostar dina, eller som exekverar din kod på IIS:en. Det är så. Alltså du har ju framework körs och du behöver ha en process som hostar framework. Och ska vi förklara det här på ett bra sätt. Det som är, om du backar några steg, går till typ Windows 2000, så hade du en enda worker-process. Och det var väldigt jobbigt, speciellt för webbhotell och så vidare. Därför att helt plötsligt så är det någon klantskalle som har skrivit en ganska dålig applikation som läcker minne och har sig och allt möjligt. Och det påverkar alla andra webbtjänster som dessutom körs på samma webbserver. Därför att bara för att en har varit dålig så lider alla andra då dessutom. Nu kan du dela upp det i flera application pools, vilket betyder att du har separata processer för varje webbtjänst. Och det betyder också att kraschar en så är det bara den som kraschar. Så du har liksom sandboxat allihopa. Och det är jättebra om du dessutom då har till exempel en webbservice och en webbapplikation, så kan du separera dem från varandra. Det betyder också att du får inte samma problem med minnesanvändning och sådär. Därför att de kan agera oberoende av varandra. Läcker en minne så påverkar inte det den andra. Om den ena kraschar hela tiden så startar inte den andra om heller. Och sådär.
Så, det är bra. Så en applikationspool är helt enkelt en process?
Ja. Mm.
Problemet är ju att om man kör den här applikationspoolen så kan du ju till exempel köra den under ett domänkonto som kanske har lite för stora rättigheter för sitt eget bästa.
Jo.
Så till exempel om man har en SQL-server som ska kontaktas, så kanske det funkar jättebra när man kör worker-processen under ett domänkonto. Problemet är då som sagt att den kanske har lite för stora rättigheter och man kanske vill köra mot SQL-server under en mer användarkonto, men som ändå är ett domänkonto. Så du kan ju även sätta upp speciella worker-processer och applikationspooler som kanske är dedikerade för SQL-server connections, mm. vilket för övrigt är en rekommendation. Mm. För där har vi till exempel då connection pooling i .NET som är ganska viktigt. Och hur det funkar, det är ju ganska kortfattat att det skapas en connection pool per unik connection string. Och det är mycket.
Och den är fortfarande rätt kinkig, den där connection strängen. Det måste vara exakt likadant, inklusive stora och små bokstäver.
Ja, precis. Vilket gör att om du har en webbapplikation där varje användare använder sina egna credentials, användare 1, användare 2, användare 3, då spelar det ingen roll hur mycket connection pooling du använder i din webbapplikation, för att alla kommer få varsin connection pool.
Hur är det med integrated security om man slår på det då i connection-strängen? Blir det någon connection pooling då, eller har man ingen nytta av det?
Ja,
då skickar man inte över sina credentials, men man har ju sina egna credentials i databasen när man väl anropar det.
Ja, fast då, om man då fortfarande kör då applikationspoolen under ett konto, så är det den som kommer i slutändan kontakta.
Det är snarare då det blir ett problem. Än om du faktiskt skickar med credentials i connection stringen och säger att det här är användaren och lösenordet jag vill använda.
Men oftast då,
det ska man ju absolut inte göra, men sen trodde jag integrated security var något som man kunde rekommendera. Och då överförs ju inte användaren av lösenord, men det är väl den som blir impersonated i databasen. Va?
Precis, men du kommer då ha under det kontextet som application pool-processen kör i. Mm. Så att det är lite klurigt det där, mycket.
min hustru ställde en fråga för ungefär någon månad sedan vid frukosten, och frågade hon, alltså det är, du tror inte på mig, men det är sant. Hon frågade hur många applikationspooler ska man då ha? Kan det inte bli åt andra hållet? Att man säger, ja men jag ska ha en där, så man får massvis med då fysiska processer.
Men det är lite så här, hur långt är ett snöre fråga tycker jag, men det, okay. Men det är en annan sak.
Det ska jag säga till henne.
Gör så du trivs. Nej, men det är lite så, alltså, testa, se var har du bäst performance någonstans. Du kan ju inte säga att okej, du ska alltid ha 8. Mm. Och sen så är det bra med det. Liksom.
Men nej, man kan säga så här, man behöver inte vara, nu oftast tror jag att många har inte så många applikationspooler, det som man inte vet vad det är. Så troligtvis kan man ha fler än vad man brukar ha.
Det tror jag nog att man kan säga. Men samtidigt så ibland så kan det vara så här falska besparingar också. Om du till exempel har en applikation och så tycker jag att den här enda applikationen delar upp på flera applikationspooler. Det kan vara jättebra i vissa fall, och ibland så kan det vara vansinnigt dåligt. Om du till exempel har en applikation som av någon anledning cachar väldigt mycket, och helt plötsligt har du 4 applikationspooler som alla ska cacha lika mycket, så då blir det större stress på servern än om det bara är en som gör det och så vidare. Så att det, alltså det återigen, det beror på. Men du har väl stresstestat väldigt noga innan du deployar den här solutionen?
Självklart, då, man är två personer som sitter och kör samtidigt.
Men då vet du ju precis vad den klarar av och när den mår bäst i sådana fall. Då, så det är inga problem.
Mikael, har du några sådana här intressanta case som är rätt vanliga, som också är kanske utvecklare som missförstår något eller gör på felaktigt sätt?
Ja, jag har ju bara varit i internetsupporten här i 2 månader, så jag har inte hittat eller byggt upp någon.
Men du
så här,
var ju på SQL förut.
Precis.
SQL är ju en väldigt stor plattform.
Där finns det ganska mycket vanliga saker.
Ta det gärna om du har
en av de vanligaste skulle jag säga. Det är ett litet missförstånd om hur database mirroring funkar på klientsidan. För det är så att i en connection string till en SQL server så kan du specificera någonting som heter failover partner, vilket många tror är den partner man har satt upp i sin database mirroring konfiguration på SQL server, men så är det faktiskt inte. Utan vad som händer där då till exempel är att när du gör en connection till SQL server så kommer den SQL server känner av att ja, men här har vi en database mirroring configuration och skickar tillbaka partnernamnet från SQL server till klienten. Och .NET-klienten kommer då ta den failover-partnern och lägga i sitt egen lilla cache och helt strunta i den här failover-partnern som finns i connection-stringen. Och det blir lite så här klurigt för folk. För folk tycker att ja, men vi har ju specificerat en failover-partner här. Men det verkar inte funka som det går för att vi får kontakt med en annan SQL-server. Och då blir det ännu mer klurigt, för att om man inte skriver failover-partner i connection-stringen, då kommer det fortfarande funka i och med att den kommer tillbaka från SQL. Och så blir det ännu mer klurigt, för att om den första, den primary SQL-servern, inte finns där, då kommer den faktiskt gå emot failover-partnern i connection-stringen.
Mm-hmm. Jag känner att jag behöver börja rita nu.
Ja, jag känner också det.
Och det här händer. Jag fick ungefär sånt, ett case sånt i veckan där inte alls funkar som man ska. Och det är riktigt svårt att förklara hur.
En sak som jag verkligen funderar över och funderar fortfarande över, men som jag förut skulle ha bollat över till dig gladeligen. Kan man så här lastbalansera en SQL-server på något vettigt sätt rakt av? För jag menar, i IS då är det så här, vi har dålig prestanda nu. Ja, men köp en skitdyr server till och släng in den och sen så är allting bra. Kan man göra det med SQL också?
Ja, det här är ju fina med att jobba på Microsoft, att vi har experter för precis allt. Ja. Så hade du varit en kund, skulle jag ha sagt att jag loggar ett case med våra SQL Core-tekniker. Okay. De som har hand om då själva SQL Server-motorn. Okay. Och SQL Developer då håller på mest med connection-bitar, protokoll, viss del då kanske .NET-kod inne i SQL Server. Men själva, säg performance issues, prestanda, load balancing och sånt. Det, då har vi ju vårt SQL Core-team som är par personer här i Sverige. Men de är väldigt stora i Europa som har just sådana frågor.
Okay. Men jag uppfattar som att vi måste egentligen, vi har ju en, vi kan bara göra scale-up egentligen på en SQL-server. Om vi vill göra scale-out, klustra eller någonting sånt, då har vi dels data mirroring, men då är det ju likadana databaser för failover. Sen kan man ju då istället klustra datat i databasen så att vissa tabeller eller vissa delar av tabeller ligger på andra databaser, på det sättet sprida lasten. Mm, mm. Så jag tror det är det som är vi jobbar idag.
Men det är ju aldrig lika lätt som att bara smälla in en ny IS. Det är det som är kruxet.
Nej. Det, jag tror att det har varit folk som har önskat det där hur många år som helst.
Men nu andra sidan, jag vet inte hur man skulle lösa det rent praktiskt, men det är en annan sak.
Det är kul IS överhuvudtaget. Det är en sån där sak som man har kanske lite. Ja, den bara finns där och har funnits där nu under ett antal år, 10-12. Jag kommer ihåg första IS-en faktiskt, jag jobbade mot den. Det var 96 tror jag den kom, tror jag.
Eller 94, va?
Ja, jag antar att det är där någonstans. Mm. Det har ju hänt mycket. Nu är vi uppe på IS 7.0, va?
5.
7.5, ja. Alltså 7.5.
7.5, förlåt, 7.5, just det, ja. Men hur mer med IS-en och så? För det är ju, många använder ju IS-en ibland även när de inte vet om det. Och så här.
Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, speciellt nu när vi har släppt IS Express. Ingår ju nu som en del av.
Och det har jag får jag fråga då. Vad är det för skillnad mellan IS Express och den här IS-en som finns om man kör Visual Studio som heter Camino?
Ja, just det.
Är det någon av er som vet?
Ja, alltså du har ju den man kör, och jag är absolut ingen expert än på just de här två, men IS Express är ju mer en riktig webbserver, medan den du kör Visual Studio är ju i princip en filserver.
Den simulerar mer än webbserver.
Ja, men där kunde man ju stöta på ganska många problem förut. Nu har ju folk vant sig, men tidigare var att de satt och körde liksom filsystemsprojekt snarare, eller vad man ska kalla det för, i Visual Studio. Satt och gjorde sina webbprojekt där och man använde Camino och browsade. Allting funkar jättebra. Sen deployar man den på en live IIS. Man har aldrig ens provat det på en riktig IIS. Och helt plötsligt får du permission issue som bara sprutar genom öronen. Därför att det är inte samma sak överhuvudtaget. Camino kör det i ditt security-kontext som den användare du var inloggad. Och helt plötsligt så försöker du köra det som en... liksom i
IUSR.
Nej, network service konto.
Så heter det numera.
Så att ja, precis. Nu är vi tillbaka på NT4. Men det, ja, men så att det, visst, det är skillnad där. Men jag tänker på gamla NT4. Jag kommer ihåg de här exempelprojekten som fanns överallt när man skulle visa om man gjorde databasanslutningar i klassisk ASP.
Jag har gjort det några gånger.
Ja, visst, det var alltid så att man använde en accessdatabas därför att det var så vansinnigt enkelt att skicka med och ha som exempel. Ja. Vilket innebar att du hade ju 100 miljarder projekt som var liksom byggda med access som grundmotor, liksom så här, grunddatabasen i något stort fint webbprojekt som skulle deployas worldwide. Och så, ja, vår accessdatabas, vi får problem när fler än 2 användare ansluter till den. Och det liksom, ja. Tack för det.
Jag var också nyfiken, nu har vi pratat om ett par saker som är utvecklarorienterade som ni får. Just det pratade vi lite om. Har frågorna förändrats under den här tiden som ni har varit här? Tycker ni att folk har blivit smartare? Eller är det samma fel hela tiden? Eller är det så att våra produkter då bygger bort fel?
Ja, men det, alltså, det får man, alltså, när jag började så var det 4 personer i Sverige som bara supportade Visual Basic. Och då pratade vi Visual Basic 6 och .NET 2002, Framework 1.0. Och där var det tydligen, de produkterna var så mysko så att det behövdes 4 personer bara i Sverige för att täcka alla frågor i och för sig då, Sverige, Norge, Danmark, Finland. Nej, men, ja, ungefär. Nej, men det var
faxade KB-artiklar.
Ja, men det var ja, men det gjorde de ju faktiskt. Skickade floppies med hotfixer. Nej, men så att det är 10 år sedan. Och visst, absolut. Alltså det, nu har vi en person i Sverige, eller vi har inte ens det, vi ska försöka hitta en här, men som supportar Visual Studio. Och då är det en väldig skillnad.
Beror det på att produkterna har blivit bättre helt enkelt? Eller att utvecklarna har blivit bättre?
Ja, men jag upplever ju på dem, ja, här har jag bara varit i 5 år, men flera år under supportflaggans tjänst har jag varit i olika företag. Och jag skulle påstå att våra produkter har absolut blivit bättre, vilket kanske inte ska säga, för det implicerar ju att de någonsin har varit dåliga, men när .NET var nytt så var det mycket problem som man inte kände till, och så är det ju alltid, det känner säkert alla utvecklare till, att man testar, allting ser jättebra ut, så släpper man det till sina kunder och så det första som händer är att en kund gör något helt oväntat och så allting kraschar. Mm. Och så var det ju med .NET också, när det precis var nytt, helt plötsligt släpper man det ut och man har potentiellt 6 miljarder människor som ska använda det. Det är klart, de hittar saker som inte vi hade tänkt på. Mm. Men mycket av det har ju försvunnit. Så nu skulle jag vilja påstå att det är mer produkterna håller, men folk försöker, de har så otroligt stor verktygslåda nu för tiden att ställa till det för sig själva. Man kan uttrycka det så. Och det är inte fel att testa och använda mycket grejer, men ibland kan det ju bli lite överkomplext. Men jag skulle säga att svenska utvecklare, deras frågeställningar upplever jag ofta som väldigt avancerade.
Det är inte så här att ringa till er, det är ju sådär som att man vill inte ringa till doktorn, för att då är man ju frisk och man känner sig så här, varför ska jag ringa till doktorn? Man kommer till er, då har man riktigt på fötterna. Då har man provat alla varianter innan, läst alla böcker, läst alla artiklar, läst allting.
Ja, man skulle ju tänka sig att det är så, men jag skulle vilja påstå att det är ett jättestort spektrum. En del ringer och man känner att oj, vad jag ligger under i läge här, för jag fattar ingenting vad de pratar om. Medan andra samtal kan verkligen vara så här, ja, men om du klickar i checkboxen där det står lös mitt problem, så borde det funka. Ja, jag har klickat igen, nu funkar det, du kan stänga caset. Mm. Så det finns verkligen
Men det är konstigt att inte den där andra kunde föra igen och hitta den.
Men, okay. Men det är olika, och ibland så plockar upp ett case, vi plockar med en kö, det är inte så att vi sitter och svarar i telefon. Men, och vi pratar i telefon, men det är inte så att det ringer in. Utan, men i alla fall, man plockar upp ett case och så är det ett ärende och det ser ut som att okej, det här kommer vara en slam dunk. Jag kommer lösa det här på 5 minuter, därför att det här vet jag precis vad det är för någonting, och det är så vansinnigt enkelt, och de kommer skämmas när de hör hur simpelt det här är, och sen ska jag gå och ta en kopp kaffe. Och så ringer man dit och syns med att okej, nej, det var inte alls så enkelt, utan kunden blir bara sur när jag säger, har ni provat det här? Ja, men det är klart att vi har. Så är det jättekomplicerat. Och andra gånger så är det någonting som verkar supermysko, och sen så ringer du dit och upptäcker att jaha, det här var liksom troubleshooting 101. Det här har jag tänkt på 5 minuter. Jag trodde jag skulle bli sen hem idag, men nu, så var inte fallet.
Får ni ofta skäll?
Inte ofta, så vi har ju ett system där kunder kan
skälla,
ge sin feedback efter caset är avslutat. Mm. Och det är väl där skället hamnar, skulle jag vilja påstå. Men det är sällan jag har blivit utskälld och inkompetensförklarad live, om man säger så. Men det är väl
precis. Alltså, ibland så kan det ju vara någon form av stress som kommer fram. Att du har en situation där det här borde varit live, min chef står och skäller på mig just nu. Och
det kan man ju förstå.
Jag behöver bli arg på någon, och nu är det du som får ta skiten. Och det händer ju. Å andra sidan, så jag tror väl att alla som jobbar inom organisationen är väldigt måna om att kunderna ska vara nöjda och måna om att lösa problemen. Därför att det, alltså, att inte lösa någonting är ett vansinnigt nederlag egentligen, så här, för hela mentaliteten hos varenda person som är anställd. Så jag tror att, och det tror jag märks, för att vi kan ju ha situationer när kunden ringer in och säger, det här är en solklar bugg i Visual Studio 2005. Jag vill att ni löser den, därför att det här hindrar oss hur mycket som helst. Och jag kan ta vidare det hela till USA. De konstaterar att ja, det är en bugg i 2005, men vi löste den i 2008 och den är fortfarande löst i 2010. Så vi har 2 stycken lösningar redan. Det är bara att uppgradera Visual Studio. Ja, men jag vill att ni fixar den. Men i mantimmar skulle det kosta oss $250,000 att lösa det här i en produkt som vi inte längre säljer. Så vi ser inget incitament egentligen att göra det. Och så får man gå tillbaka med den responsen till kunden som har väntat i 4 veckor. Därför att det tar alltid tid att få liksom en syl i vädret med produktgruppen. Och fortfarande kan den kunden vara väldigt nöjd med supporten, därför att man ändå känner att ja, men okej, de har försökt hjälpa mig och jag förstår deras position och så vidare. Så att det går ju att få kunden nöjd, men det är sällan man blir så här utskälld på ett rent...
Jo, men det är ju precis som du säger, att det är ju mer att sparka av sig på ett träd eller vad som helst. Vi representerar någonting, Microsoft och en trasig produkt, och vi får ju ta mycket av den frustrationen, vilket jag både kan acceptera och förstå, för att det är likadant när jag åker tåg och tåget stannar mitt ute i skogen. Det är ju, jag vet ju att det är hon som går runt där med sin SJ-klänning. Det är inte hennes fel, men det är hon som får representera ondskan, eller vad man ska kalla det. Och det skulle jag påstå, det är väl en av de tråkiga sakerna med att jobba på support, att våra grejer och våra produkter funkar ju väldigt, väldigt bra, och säkert 95% av alla våra kunder har aldrig några problem. Men de ringer inte till oss, så här, jag vill bara tacka för att jag inte behövde ringa er. Utan de ringer till sin säljare.
Det är till oss.
Ja, de ringer till dig. Du möter dem när du är ute och så här missionerar. Ja.
Ja. Man får inte så mycket klappar på axeln som man skulle vilja ha. Men en del kunder är ju väldigt roliga. Det är typ, jag bjuder på en bira när vi ses nästa gång. Man har ingen aning om man någonsin har träffat människan överhuvudtaget. Men för att de blir så glada. Men en del kan ju bli väldigt... arga, eller de är nog arga från början, så gäller det bara att se bortom det och lösa problemet så snabbt det går, eller förklara, och det kan ju ibland, som Johan var inne på, svårt att förmedla ett negativt beslut eller en dålig nyhet, att jag förstår ditt problem, jag förstår vad det kostar dig, men det vi i USA har sagt att vi fixar inte det, för det kommer förstöra mer än eventuellt fixar, så det är inte värt kostnaden eller risken. Måste man ringa till sin kund och säga, jag är ledsen, du får börja från början, ditt projekt är kört.
Ja. Eller om du kommer med så här riktigt dålig nyhet, att ja, men för det exemplet jag kläckte ur med här nu, det är inte riktigt lika illa som det kan vara, när du har att, ja men okej, eran custom-lösning, ni försöker autogenerera Excel-dokument som ni har baserat på att liksom starta ett Excel-objekt där, det är ingen bra, för Excel är inte en server, utan det är en klientsapplikation, så att det här är totalt unsupported, så ni får skrota hela den här applikationen som ni har lagt ner 2 man-år på att utveckla, och så får ni skriva om den från grunden. Och även då så går det faktiskt att få någorlunda nöjd kund i slutändan. Ja, riktigt hur det går till, det vet jag inte, men vi lyckas för.
Ja, men det är mycket så här politiska skills man måste ha faktiskt.
Jag skulle vilja fråga lite hur det är när ni liksom fixar ett fel. Jag tänker man ser CSI, de har liksom penslar och förstoringsglas och sånt där. Vad är era verktyg? Och vad är det för speciellt? Har ni liksom speciella verktyg för ni på mark? Har ni liksom hemliga nycklar in i produkten?
Självklart har vi det. Om du vill så kan jag berätta så här masterlösenordet som tar dig in i alla Windows-installationer sen också.
Precis. Ja, men det finns ju en registernyckel som heter Fix My Problem. Och ja, just det. Det gäller bara att slå på den. Så ja. Vi har... Jag skulle påstå att de verktyg vi använder mest är publika verktyg. Ja. I mitt fall, Network Monitoring Toolet, Windows Debuggen, Visual Studio, Process Explorer, ja. Process Monitor, allt det
där. Allt från SysInternals egentligen, ja. och sen WinDBG.
Precis, men sen finns det en del väldigt nischade verktyg som vi använder som andra support.
Liksom bara byggt och så bara delar ni med er
av det. Ja, vissa fall kan det vara debuggingsymboler också som bara är interna därför att de ger för mycket källkodsinformation. Men annars är det väl ingenting annat som inte är publikt. Och allting som vi gör försöker vi lära folk att göra också. Vi försöker egentligen göra oss själva överflödiga så gott det går.
Men också många av de verktyg som våra support engineers har skrivit, de hamnar ju eventuellt i produkten senare också. Jag vet... Nu kommer jag inte på exakt vad det heter, men det fanns ett internt verktyg förut för att troubleshoota SQL Server. Och det ligger ju med i SQL Server nu, bland annat. Det kommer liksom, om det är bra nog så hamnar det i produkten och blir publikt. Men det är ytterst ovanligt att vi använder, det finns ju såklart ingen Fix My Problem registernyckel, för då skulle det vara...
Då skulle nog alla veta om den.
Ja, och just vi som jobbar med utveckla support, jag tycker det är, där finns det ju verkligen... Det är luddigt. Jag skulle vilja göra så här. Men hur gör jag det? Mm. Det finns ju inget verktyg, utan där får man ju använda sin common sense. Mm. Det är kanske enklare och det smäller exakt där med det felmeddelandet. Ja, men då tar vi en...
Men om vi ska återgå till en CSI-analogi så skulle jag säga att det är bättre att jämföra hur du själv löser ett avsnitt av CSI när du ser det. Och du har sett tillräckligt många avsnitt av CSI för att känna igen att okay, det är förmodligen den där butlern där som man såg skymta, som såg tillräckligt suspekt ut men ändå lagom anonym ut. Det är nog han som är skurken. Därför att det är så de brukar lägga upp avsnitten då som skriver
det här. Windows då?
Nej, men, men då har du, om det istället är så att du, ja men okej, vi har en minnesläcka. Ja, men okej, då är det fyra möjliga huvudgrejer. Nu höftar jag det kanske fler eller färre. Men alltså, då har du ett antal...
Ett bestämt antal i alla fall.
Liksom vanliga syndabockar som du vet att de här kommer jag undersöka fort som abban. Så är det inte något av dem, så då kommer... Oj, då blir det intressant helt plötsligt alltihopa. Men så att... Det, alltså, det är väldigt mycket erfarenhet att man har sett vissa saker tidigare.
Erfarenheten är ju starkaste verktyget, absolut. Så mycket man såg när jag jobbade med SQL Dev. Det första man får ta reda på överhuvudtaget är ju om den fysiska, och det här blir så konstigt, connectionen, jag vet inte vad det heter på svenska, kopplingen, databaskopplingen.
Ja, just det, ja.
Om den kommer fram till SQL Server-maskinen överhuvudtaget. Gör den inte det, varför ens bry sig om att ta fram en SQL Profiler Trace? Det händer ju ingenting där. Mm. Då har man åtminstone reducerat ena sidan av problemet. Mm. Och det där kommer ju med ryggraden, och jag har ju märkt att när folk jobbar nya och jobbar med support har ju inte den erfarenheten, och då tar det lite längre tid. Men...
Så det är fantastiskt att ni har jobbat så länge. Ni kan allt liksom.
Ja, men jag tror att det...
Man känner det när ni...
Ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte kan. Det är det som är
jobbigt.
Det
var fyst. Ska man säga sådär.
Mm.
Men det är det som är roligt tycker jag, att man kanske jobbar med... Säg ett case i 10 dagar totalt, alltså inte i tidsmässigt, men från att det kommer in tills man stänger det. Och sen går man vidare. Så varje dag är ju väldigt olik den andra, och varje kunds approach är oftast ganska olik den andra. Vilket gör att det, tycker jag, blir väldigt stimulerande att få jobba med massor med produkter och teknologier.
Men är det inte stressigt?
Ja, men det är absolut. Ja. Och sen är det lite så här lagom panik också när du får in ett case. Det här har jag ingen aning om vad det är för någonting. Men ju mer van man är i kläderna, desto mer trygg är man ju också i att säga att ja, men jag har inte jobbat mycket med det här, men det här, jag vet hur det funkar under huven, så det är ingen större fara ändå. Alltså det, lite så tycker jag i alla fall att det är. just nu kan jag inte så mycket som jag skulle vilja om SharePoint, och det är ändå mitt jobb. Men
du lär dig ju genom att du ska rätta.
Absolut, och i och med att SharePoint hostas i IIS och jag kan IIS ganska bra, så då klarar jag mig finemang ändå. Och det, ja, så att det funkar lite grann också just att ju, man blir så pass trygg så att man kan slappna av och bedöma det som att okej, det här är inte helt sannolikt att jag ska vara expert på heller. Därför att man kommer inte kunna allting. Vi behöver liksom specialisera oss mer och mer och mer.
Ja, fast det tycker jag också, att förr i tiden så var ju felen och problemen oftast ganska mycket mer isolerade mot produkter. Nu faller ju allting ihop väldigt mycket. Och som jag sa lite innan vi slog på här, hade jag ett case för inte så länge sedan där man körde en .NET assembly inne i SQL Server. Den här .NET assemblyn anropade en webbservice på en IIS, och den här webbservicen var inne och jobbade i AD:t och skickade tillbaka resultatet från AD:t till webbservicen, så skickade tillbaka den till .NET-komponenten in i SQL, och SQL tog upp den i vanliga management studio. Vilken teknologi ska ta det caset?
Ja, det hade mycket man hade kunnat gå back till Exchange och skapat en meeting request också någonstans där. Liksom.
Precis, är det domainsfolket, internetfolket, SQL-folket, .NET-folket? Jag tyckte, det här låter ju spännande.
Så det är väl ändå värre om det kan vara någon annan leverantörsprodukt också mitt i allting.
Ja, men det är jobbigt. Det där är ju jättebökigt. Och ibland, alltså det har ju faktiskt hänt att kunder har ringt in och så har de haft problem med databasaccess, och vi har dålig performance på våran webbapplikation, och kan det hjälpa oss att felsöka det här? Och så gör man det, och så upptäcker man att det är providern till en stor databas som inte är Microsofts som är problemet. Och så då är det helt plötsligt en fråga om att bevisa det utan liksom minsta tvivel, att ja, men okej, problemet ligger inte i våran produkt utan det ligger i den här lilla komponenten som kommer åt den här stora databasen som inte är Microsofts. Varpå man presenterar detta resultat för kunden och de säger att ja, vi vet, men ni har så mycket bättre support.
Ja, eller så har de inte kontrakt med den andra databasläggaren.
Ja,
ja. Ja, det var ju... Och men då, man vill ju inte göra pajkastningen eller, antar jag. Som...
Nej, det är inget kul. Det är alltså,
men det, framförallt är det ju svårt, för att de har ju en poäng att vi kanske är väldigt duktiga, vilket vi är. Sagt, jag har varit där 5 år, känner mig jättejunior. Men jag har haft sådana case som Johan säger, där de säger, kan ni troubleshoot här åt oss? Och i teorin skulle vi kunna göra det, men då finns det ju en risk att man
går in på deras källkod eller liksom börjar IP på något sätt.
Exakt, och där kan ju bli väldigt farligt. Så där måste ju också man få kunden att förstå att här slutar Microsofts kod och hoppar in i företag X kod. Jag kan inte gå in där, för att det blir böter.
Nej, men det man kan göra är ju att visa så noga som möjligt att det är här det går galet. Det här vi lämnar, och presentera det för kunden på ett sätt som att det här är någonting ni kan ge till tredje part, för att vi inte ska hamna i en pajkastningssituation där det är liksom hot potato fram och tillbaka, utan här, nu ser vi allihopa, kan vi alla vara överens om att det här problemet är, och det är utanför vårat scope. Så att, ja, nej, men de problemen uppstår absolut, så är det ju.
Jag skulle vilja avsluta med, har ni några sådana här roliga anekdoter som ni kan och dela med er?
Ja, du menar utan att så här avslöja kundhemligheter,
ja,
och sådana här.
Ja, liksom
så här. Jag tycker det är vansinnigt kul när man har jobbat med underrättelsetjänst och sådär, och gå igenom det.
Ja, får man göra det med också?
Ja, absolut. Jag jobbade med, och inte svenska underrättelsetjänsten heller, så att skjut mig inte. Men jag vill inte att Säpo ska knacka på dörren här nu. Så det var inte svenska underrättelsetjänsten utan någon annan. Jag vet inte hur jag kunde få det ärendet heller. För jag kan tänka mig att de har säkert några klausuler om att det bara är inom landet. Men strunt samma. Jag fick i alla fall ärendet. Och ringde upp något konstigt telefonnummer och frågade efter personen. Ja, men så här, verkligen i fråga. Och det var någon konstig extension också, såhär 9957 eller något sånt där. Och nej, det finns ingen sån här, så kvinnan som svarade. Och det hela var väldigt märkligt. Det fanns ingen företagsavsändare eller någonting. Det var en hotmailadress som jag skulle mejla till. Så jag mejlade den och så fick jag svar tillbaka väldigt snabbt. Och så, ja, men kan du prova att ringa mig? Ja, jag kunde, men det gick inget bra. Så, ja, men kan jag ringa dig? Ja, det går fint. Och så ringde tillbaka en trevlig person och sa, ja, ringde du det där numret? Ja, och det var en anonym kvinna som svarade utan att säga vart det hade kommit. Ja, det stämmer nu när du säger, ja. Sa du den här extension? Ja, 9957. Nej, du ska ha sagt dubbel 957. Ja, okej. Okay, ja. Och så skulle jag ha frågat efter mitt namn. Inte i den ordningen, inte tvärtom. jaha, där ser man, okej. Okay. Men försök igen, ja bra, då gör jag det. Så ringer tillbaka. Och så, ja, vilken extension? 9957, ja, och namnet, så, ja, Bond, James Bond typ. Och så, ja, finner man en klick och så kommer jag igenom och så pratar med honom och sen, ja, ursäkta, ringer du från mobiltelefonen och sådär? Nej, för jag har sånt eko. Ja, ska jag ringa tillbaka? Nej, vi är förmodligen bara avlyssnade. Det är ingen fara. Det var vansinnigt roligt. Så man blev så här skrämd över att det var vansinnigt enkelt problem han hade också. Så att det var inte alls så att det levde upp till förväntningarna. Men det är väldigt kul med sådana här case faktiskt.
Ja, men kunder kan ju vara väldigt oväntade. Det var någon kunde ringde, det var halvviktigt case. Så att, men det hade varit 2-3 dagar mellan vi hördes av. Så när jag ringde kunden, det brusade och svorsade och hade, så jag tvungen att fråga sig, ursäkta, står du i serverrummet eller vad är det som händer? För jag hör nästan inte vad du säger. Nej, jag är på autobahn och pressar på motorcykeln. 220. Okej, jag kanske ska ringa sen. Nej, det går bra. Så medan jag satt i min kontorstol och jobbade och han låg i autobahn 220 med sitt headset och ja, typ diskuterade hur man skulle bäst göra en snabb och bra connection till SQL Server någonting. Det är en väldigt bizarr upplevelse. Aha. Men det är sånt händer ju lite då och då. Man får tag på kunder som inte är där man tror att de ska vara. För ja. De sitter i sin...
Eller militärer som är ute i fält. Man måste...
Ja, ungefär så. Så att,
spännande.
Ja, det finns massor med...
Historier. Har ni gjort några stora räddningar? Liksom? Ni har räddat någonting? Alltså... nu är det här miljoner i timmen som går i skogen.
Och, ja, nej, men som till exempel någon körskoleprov, säg inte vilken nation nu då, där helt plötsligt så upptäckte man, det var någon webbapplikation, och helt plötsligt så började sessiondata blandas mellan eleverna när de satt och svarade, så det var helt omöjligt att lista ut vem som hade svarat vad, och det kom de fram till att det var smått livsfarligt med andra ord. Så att
det kanske har kommit ut folk ur som inte har...
Jag tror de faktiskt fick göra om, men vi hann lösa det på en dag så att det är ganska fort, men det var fortfarande en väldigt kritisk situation. Så där. Sen så finns det ju banker och sånt där, det har väl du säkert stött på också?
Ja, jag har haft, kommer ihåg det, i somras hade jag, eller förra sommaren då, på SQL-sidan hade jag ett case där. Jag tyckte att allting var ganska lugnt, det lät på kunden som det var ganska lugnt, och sen så började bli fredag eftermiddag och då började chefer och technical account manager lägga sig i, och då det handlade om kontrakt för 3-siffriga $1 million-belopp, och då blev det lite stressigt. Då tänkte jag får hoppa över fredagsfikan helt enkelt.
Så var det så allvarligt?
Ja, det var jätte... Jag skulle precis skicka över det till USA, men jag fick ordning på det när man fick lite mer press, för vi måste ju tyvärr prioritera. Vi är inte alldeles för få, men vi kör ju oftast mellan 15-20 case per person. Och alla kunder säger, ring mig först.
Och så väldigt stor del av tiden handlar ju också om att vi väntar på svar från kunden, så är det ju.
Precis. Men ibland då så kanske man inte förstår riktigt hur viktigt det är för, ja, åtminstone pengarna kommer in i bilden, och då får man ju ställa upp. Men då blir man ju väldigt glad när man får i ordning på det, och speciellt kunderna blir också glada om de spar 3-siffrigt miljon dollarbelopp liksom.
Så att, ja. Så vänta nu tills julhandeln kommer igång på JSN också då, och alla ska ut och webbhandla sina julklappar, och så helt plötsligt så kraschar de här otestade applikationerna. Då är det också...
Precis.
Så märker man det att vid vissa tidpunkter på året så stiger då typ julhandeln när det är webb?
Jag skulle inte säga att det är så att det märks, men självklart så har det kommit in ärenden när det är en stor webbbusiness som har det som enda affärsidé, och så går deras IS på knäna helt plötsligt utan att de har en aning om varför. Och så kan man försöka felsöka det live samtidigt som man har väldigt mycket trafik och så vidare. Så att, ja, det händer.
Jag tror att det är mer generellt i developer-supporten att många projekt går ju fram till början på sommaren, för sen går våra kunder på semester naturligtvis. Så de har satt någon så här sista iterationsleveransen, sista maj, och efter det är det liksom utvecklarstopp. Och då blir det ju naturligtvis mindre för oss att göra. Och så kommer det igång igen i augusti skulle jag säga. Upp till samma sak då i december när folk ska vara jullediga. Så, att, så kan man säga, det är säsongsbetonat på ett sätt. Men jag har inte sett så många just jul och sådana saker.
Tack så hemskt mycket Johan och Mikael. Och som avslutningsvis skulle jag gärna vilja ge mina lyssnare era direktnummer nu.
Absolut.
Ring och så säg det här kortnumret i rätt ordning. Tack så mycket, och vi är glada att ni finns och är så duktiga på de här grejerna.
Tack själv.
Ja, tack.